Bangladora här.
Härligt, nu spelar han in här också, fan vad gött. Underbart.
Juhu!
God kväll!
God kväll.
Hur är läget?
Bra. Jag ska stänga av ljudet på lut-tvn här. Oj.
Sitter du i vardagsrummet?
Ja.
Vad härligt, härligt.
Kolla på Glenn i scen som hoppar en simhopp.
Jaha, det var där de slog sig blodiga och...
Ja.
Har det varit något gött ännu?
Jag har bara sett ett hopp.
Jaha.
Det var alldeles för bra för att undra.
Hallå.
Ja, det är gött. Vi har varit på HLR ikväll, om ni undrar något.
Vad sa du?
Vi har varit på HLR för barn i 3 timmar nu efter jobbet.
Jaha.
Vad är det då?
Blåst i en docka i 3 timmar.
Okej.
Jag var fullärd och utbildad.
Hälsa och lungräddning då alltså.
Vad sa du?
Lungräddning någonting då alltså. Hälsa, lungräddning.
Ja, för hjärtstillt sånt då. Sätter i halsen.
Det står för hjärt- och lungräddning va?
Ja.
Mm. Ja. Vad har hänt sen sist grabbar då?
Ja, jag lyssnade lite på Värvet här i veckan. Det måste ha varit i måndag så.
Välvet?
Värvet, det är en podcast av Kristoffer Triumf heter han. Det är rätt bra faktiskt. Han intervjuar massa nya, roliga, intressanta människor varje avsnitt. Och så var det Maria Montesami. Han har gjort en USA-turné. Och hon, ja, man kan väl se vad man vill om henne, men hon låter ju väldigt snäll och sådär i alla fall när hon pratar. Men det var, ja, hon pratar mycket om att man ska ha tid med sån här, eller man ska ta sig tid för att hjälpa andra människor. Hon pratar om förebilder och hon visste, hon hade tydligen någon blogg och så hade någon ställt en fråga till henne att så, vem är din förebild? Så visste inte hon svaret på det, men så hade hon kommit fram till att senare var svaret att de som tar sig tid av sin tid för att hjälpa andra människor tyckte det var förebilder. Men tanken slog mig då när jag satt i bilen och lyssnade på henne att jag tror vi kanske har diskuterat det innan. Jag är inte säker på det, men skitsamma, ni får säga till i så fall. Var det här med att man då tar sig tid och hjälper andra människor antingen via tid eller via bidrag då, pengar monetärt. Kan man inte bara göra det om man är privilegierad själv liksom?
Så det blir på något sätt nästa steg i Maslows behovshierarki, tänker du på?
Ja, på något sätt, ja. Ja, men hon har ju en
mätt i magen.
Hon har ju någon gubbe som är mäklare. Vad sa du?
Hon måste ha sina basala behov tillfredsställa, va? Eller vad är det hon säger?
Ja, i pyramiden, ja, precis. Ja. Ja, men är man i stånd att hjälpa någon om man inte har de behoven uppfyllda?
Nej. Han tänker nog på sig själv till en viss skala innan man på något sätt innan man själv är mätt eller väl.
Ja.
Men det får man nästan hoppas på något sätt.
Ja.
Det är ju likadant som det händer. När någonting är olycka så vill man ju inte att den som är redan är halt och krypplig ska gå runt och försöka rädda folk, utan ja, fokusera på dig själv så får väl långt på något sätt som ja, har bättre förutsättningar för att hjälpa de som är ja, barn och så vidare.
Mm. I lumpen hade vi någon sån övning och då sa ju de där att de som skriker högst, det var någon sån här simulerad olycka, de som skriker högst ska ju ha hjälp sist egentligen, för de som är tystast, de ska man hjälpa först. För de kan ju uppenbarligen inte skrika. Mm.
Ja. Och tänk om det är stum då blir man direkt hjälpt.
Nu kan man må hur bra som helst och ändå få hjälp med en gång. Ja, jag ska knyta mitt skosnöre. Eller?
Gräddfil.
På tal om mimningar, såg du den här Mello-festivalen eller?
Nej, jag såg den. Finalen, ja. Absolut.
Mm. Vad tyckte någon Loreens?
Ja. Jag var en av de 4 miljoner som såg den.
Ja, det var ju den unika skaran.
Unik.
För övrigt så var Loreen på planet hem från Indien. Var med. Loreen.
Alltså?
Ja.
Hennes Euphoria eller? Plan.
Nej, hon skällde hon.
Jaha.
Det är så hon satt på ekonomi för övrigt.
Vad härligt.
Ja, jag laddade... ja, gott. Hon såg fram och nu, jag drack champagne och kollade bara på annat, så drack hon vatten.
Men jag såg den här på när han gav sin segerintervju, han Robin. Det var, sak jag, det var en sak som jag hakade upp mig på det när jag såg den segerintervjun. Det var ju efter sändning, så gick det direkt över till någon sån här eftersnack eller någon skit.
Okej.
Okay. Och så blev han intervjuad och så sa han så här, det är så bra nu. Han sa ungefär som att jag har tvivlat lite på mig själv här, sa han. Och så, men nu är det bra, nu har jag tro på mig själv, för nu har publiken gett mig ett kvitto på att jag kan det här. Och då tänkte jag på det här, det var ju egentligen helt fel sak han sa där. Han sa ju precis tvärt emot sig själv. För om man nu börjar sitt resonemang med att säga att han inte hade tro på sig själv, då är det ju, då ska man inte söka kvittens hos andra. Då måste man ju söka kvittens inom, hos sig själv.
Jag får ta i slow motion en gång till.
Du får klippa in något annat, någon annan svar här på något sätt.
Jag kan klippa in det du sa nyss.
Exakt.
Han hade väl fått utstå ganska så hård kritik i något, om det nu var Idol eller något annat liknande program.
Jaha, okej.
Okay. I sin outfit. Han har varit för tjock, eller vad det var han sa till honom.
Aha. Ja, det har också löst han.
Han har tappats lite mot sitt förtroende.
Och det grå, den gråa kläderna när ni pratar om, alltså.
Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, men jag tänkte vi bara skulle vara lite utbildande här i Pop och Dodd. Och då tyckte jag säga det att det här med, det finns dels självförtroende och dels självkänsla. Och det han beskrev där, alltså självförtroende är troen att man kan, nu ska vi se om jag får det här rätt, men tro att man kan, att man kan göra saker, man kan ta sig an väldigt många olika saker. Det är självförtroende. Självkänsla däremot är att man är nöjd med det man har gjort oavsett hur det går. Det är att man alltid är nöjd med vad man har presterat. Och vad han sa där då, det var att han saknade självkänsla. Tyckte jag det lät som.
Mm.
Med att han, genom att han saknade tro på sig själv.
Mm.
Och då finns det ju olika sätt att arbeta med sånt. Men det handlar ju egentligen om feedback. Och då ska man inte, om man vill jobba med att förbättra sin självkänsla, så ska man inte fokusera på så mycket med att ta emot feedback från andra eller positiva omdömen från andra, utan man ska istället ge sig själv, lära sig själv att ge sig själv positiv omdöme.
Mm.
Och det var det han sa tvärt emot sig själv. Det var det jag reagerade på. Så kom ju Loreen in lite senare i intervjun. Jag vet inte om hon hade hört det här, men för hon verkar ju jobba mycket med sånt, med självkänsla. För hon sa ju så, ja, men hon tog honom på bröstet här, klappade honom så här, och så sa hon att ja, men du ska bara vara dig själv och du ska
tog honom på bröstet.
Men la en värmande hand på hans bröst.
Ja, okej. Okay, ja. Mm.
Och sa det, du ska, och titta honom djupt i ögonen och sa att du ska tro på dig själv eller något i den stilen och vara nöjd. Så jag tror att hon hade förstått dilemmat, men att han själv fortfarande inte hade förstått dilemmat. Som han stod för. Det var lärorikt, va?
Absolut, tackar, tackar. Ni kan få en annan lärorik information med då, att Ralf och PG inte är släkt för övrigt.
Aha.
Vi lärt oss ytterligare någonting idag.
Det var skönt att ha rätt ut det frågetecknet.
Det är säkert många som undrar.
Absolut. Nu väl... det är något jag funderar.
Jorginho är släkt med någon musiker.
Jag tänkte faktiskt komma till den här Johio faktiskt, för något jag tänkte på när jag kollade på Melodifestivalen, det var att det är ganska förutfattade vem som röstar på vem på något sätt. Vi var inne lite på barnen röstar på Sean Banan. Mm. Så var det någon lite så här ungdomlig, lite snyggare kille i 20-årsåldern som får alla 15-åriga tjejer att rösta på. Och så var det hårdrockarna och röstade på Gyllenhammar och så vidare. Så fanns det kvinnorna röstade på Louise Hofsten och så varje person har, man kände direkt att här, den här personerna kommer rösta på de här personerna.
Only dead fish follow the stream.
Exempel, det står för Hofsten. Vilken text för övrigt.
Jag garvade varenda gång jag hörde det. Det var så dåligt.
Det får vi reda ut sen. Men så då komma till min poäng här. Vem röstade på de här Johio då? Var ju min fundering då. Vilken kategori av människor valde att rösta på honom? Den karaktären.
Exiljapaner.
Exiljapaner.
Ja. Det är min gissning.
Okej, okay, ja. Mm. Så kan det vara.
Det är verkligen helt olika upplevelser om man ser den videon jämfört med om man hör den på radio. Hör man på radio låter lite rockigt. Det kunde vara vilket rockband som helst.
Alltså är det så? Jag har inte hört någon så låt.
Ser man den uppenbara sig som en helt annan upplevelse.
Men fan, just han Johio, jag tyckte hans person var mer dramatisk än vad själva låten var på något sätt. Ja, men det här med att han hade klänning på sig i Skavlan eller vad det nu var.
Ja, det var ju, han hade tolkat fel ju, om jag läste senare.
Alltså var det inte i Skavlan han hade det?
Nej, utan var något annat program eventuellt.
Jaha. Ja, men skitsamma, han uppenbarligen hade en klänning på sig någon gång i alla fall.
Mm.
Då var det ju, ja, det gjorde ju honom mer spännande än vad låten överhuvudtaget var.
Men, ja. Men är den spännande karaktären här och karaktärerna på till då?
Ja, men det kanske var en väldigt spännande karaktär. Det kanske var därför han fick så jäkla många röster också. För han vann ju folkets röst, tror jag.
Ja, men ganska matt låten då, eller är det inte det?
Ja, exakt. Men det kanske är tack vare alla de här skriverierna som har varit om honom som person. Fast egentligen inte handlat om låten alls. Så.
Måste man ha någon som sticker ut helt enkelt för att få röster alltså? Det.
Ja, men jag tror ändå att det var rätt att vi inte skickade just honom då till om vi nu vill vinna det här.
Men vad kommer hända framöver nu då? För man måste ju sticka ut mer och mer på något sätt. Det räcker ju inte att vara lordjävlar och transsexuell och som de var i Israel och så vidare, den här diva och ryska damer. Man måste bli värre och värre. Hur ser vinnarna ut och sticker ut i Melodifestivalen om 10 år?
Ja, då ser de förmodligen ut som de gjorde på 60-talet eller någonting.
Du menar att det är en loop alltihop på något sätt? Det går tillbaka,
ja, det känns så.
Och man börjar sjunga slagelåtar igen och så med en svärmorsdrömsfrilla och så vidare.
Ja, då är det, då sticker ju det ut väldigt mycket.
Det paradoxala är väl egentligen att han Robin var då som var lite mainstream, vanlig svensson i stort sett.
Ja.
Ja.
Han var ju det enda som inte stack ut i stort sett.
Ja, faktiskt var han det.
Men kommer det så internationellt då?
Sverige är nog något mer liberala än övriga Europa, upplever jag. Omröstningen kändes som.
Mm.
Så de här som stack ut, Johio, de fick ju väldigt låga betyg nere i konservativa länderna jämfört med nordeuropeiska nationerna.
Ja, exakt.
Så det känns som hans, det är nog lite mer åt öst asiatiska hållet hans image går hemma.
Och det är Azerbaijan och dem där nu då.
Ja, precis.
Var det inte Azerbaijan det var i sist? Baku.
Ja. Azerbaijan.
Ja, nu är det till Europa vet jag inte, men uppenbarligen gör det.
Ja, Israel kommer med också på den under vänster.
Ja.
Trots att det ligger mitt i Mellanöstern. Alltså, vi måste ju ta upp Hofsten igen. Vad sa vi att den heter nu?
Only dead fish follow the stream.
Ja, har du, kan man på något sätt få en tolkning av texten där då?
Ja, alltså jag tänkte, både jag och Lisa, vi tittar på varandra och bara asgarvar varenda gång det hördes när hon sjöng där. Vi tyckte det var så jäkla, det var så töntigt, det var så övertydlig poesi på något sätt. Jag vet inte, det gjordes inte bra.
Texten då?
Ja, det är inte en aning. Jag kommer bara ihåg det refrängen där. Only dead fish follow the stream. Det handlar väl säkert om att man ska bryta mönster då. Precis som vi pratade om nyss här kanske. Man ska vara lite spektakulär. Mm. Eller inte, fan vet jag.
Mm. Alla andra fiskar som de vänder i riktning, vet du.
Ja. Lite wild crazy Hofsten.
Ja, exakt. Men jag läste också idag på Aftonbladet om vi får hålla oss kvar lite grann bara vid Melodifestivalen här. Om att de här Gardell och Mark Levengård heter han. De De hade twittrat väldigt frekvent om Danny och sånt.
Mm.
Och sagt att han hade tagit någon bild på Danny bakifrån på Melodifestivalen Markoolio. Nej, inte Markoolio menar jag. Gardell och Markoolio, nya paret.
Vi följde faktiskt Gardells podd, eller hans chatt där från oss. Jag har ganska bra koll på den faktiskt.
Ja, det där. Men ja, då kan du rätta mig där, för jag läste i Aftonbladet att han hade tydligen twittrat ut en bild av Danny Saucedo. Och sen har han sagt någonting i stil med att ja, det är lite suddigt jag vet, men det gör inget när jag tar Danny bakifrån ungefär. Något i den stilen. Alltså var det, hade varit väldigt många reaktioner på det att om någon annan hade sagt, om någon gubbe hade sagt så om hon Gina, mm, så hade det blivit sån här hat, näthat eller någonting sånt där.
Fast, ja, de drev ganska mycket över. De skrev faktiskt, det jag minns de skrev på Gardell var just faktiskt att han kände sig gubbsjuk när han tyckte att de här unga grabbarna var... Men han skojar ju lite med den då. Så det blir ju lite roligt tycker jag. Och han erkände ju ändå att han var lite gubbsjuk, mm, i sammanhanget. Så det var lite ut i sammanhang faktiskt.
Var det? Okej. Okay.
Mm. Och något jag tänkte på som jag tyckte Gardell sa som var i den här chatten då, det var att han... Det som var fascinerande, som jag också tänkte på, att han David Lindgren som är... Han är ju bara 30 år. Pojken.
Mm.
Han är yngre än oss. Men han känns väldigt gammal i den karaktären han har på något sätt.
Och det kanske är, ja.
Det är lite skrämmande på något sätt att han, trots att han bara är 30 år, att man känns lite gammal i en sån hiphop dans karaktär.
Men han är lite tråkig också. Han har bara kostym på sig. Det är ju en kass.
Ja, för han fick väl göra lite på ungdomligt sätt ändå, va, med lite vita sneakers till och så vidare.
Ja, det är klart. Nej, fan, då får vi lämna...
Minns helt fel, så vi väl med en på upp vår lista att vi ska lämna ett bidrag till den här kommersen.
Mm. Ja, just det. Det är sant faktiskt.
Vilken, ska vi då satsa på mainstream eller ska vi sticka ut? Frågan är om vi hade ställt upp våra nunor idag om allmänheten tyckte att vi redan då sticker ut. Eller ja, mainstream, vad tror ni?
Vi har nog störst potentiell chans att sticka ut lite, min känsla. Men ja, det blir jobbigt att komma tillbaka på arbetet dagen därpå sen.
Om vi har klänning på oss allihopa.
Ja, men det är ju, ska vi sticka ut som vi säger.
Ja, men ska vi ställa upp så får vi i så fall göra någon sån här plojgrej utav det. Med typ som Brandstad sitter släcker eller någonting.
Mm. Mm.
Då kan man ändå säga att vi kliver in i en roll och gör något. Skoj.
Det kan vara.
Vi kan inte vara oss själva.
Den dansande poddarna.
det låter bra. Nej, fan, då får vi lämna Melodifestivalen. Nu lyssnar kanske tycker det är astråkigt.
Tror jag det.
Men har det hänt någon annan vecka då?
Det är intressant att se hur frekvensen har utvecklats sen vi började inleda programmet.
Ja, jag hade faktiskt två tankar för dagen. Men kunde inte riktigt bestämma mig vilken tanke jag skulle... Den ena är lite... Jag skulle faktiskt ge er möjligheten att välja idag.
Mm.
Den ena är lite mer djupare tanke om åldrande. Mm. Kontra lite mer öppen om dataspelsvärdar.
Ja, jag röstar på dataspel då. Jag tycker det är kul.
Kör på det.
Okej. Okay.
Jag hamna i en twist situation.
Det är lite mer enkla funderingen som jag fick, ja, lite inspirerad av att lyssna på Peter här när man ute gick. När podden tog slut ibland när man ute går med barnvagnen så får man ju välja något annat, och i lördags blev det Peter Spel istället faktiskt och fick lite inspiration därifrån. Och det de pratade om här var väl att det finns vissa saker man accepterar i en dataspelsvärld. Men så finns det vissa fantasier som man inte accepterar. Och det är ganska hårfin skillnad däremellan. Och det fick mig att... De gav ett exempel och det fick mig att spinna vidare lite.
Mm.
Det exemplet de valde då, det var att vi vet ju alla att det inte finns troll. Men vi kan acceptera att det finns troll i en dataspel. Dyker upp ett troll helt plötsligt i en värld så blir man inte så jättechockerande. Eller vad säger du? Martin exempelvis spelar ganska mycket.
Absolut inte. Det, Det hör ju till.
Ja. Däremot kommer ett flygande troll som ju också är en fantasi. Då blir det på något sätt, vad fan, nej det funkar ju inte, troll kan ju inte flyga. Då blir det väldigt konstigt på något sätt.
Mm-hmm.
Eller hur reagerar du om du skjuter på troll och så börjar flyga iväg helt plötsligt?
Ja, det beror nog på vilken typ av spel. För jag satt jag brukar sitta och spela Super Mario Bros här med Elsa, min dotter.
Mm.
Och så säger hon alltid så här att okej, men nu får du spela så hjälper jag dig, säger hon. Så sitter hon bara bredvid och tittar på. Tycker det är jättekul. Och det är ju okej då, för det är ju rätt kul då, tycker jag också. När jag får spela. Jag brukar tvinga henne att spela ibland, men hon vill att jag ska hoppa över stup och sånt, så det tar lite tid. Ja, skitsamma. Men då spelar vi Super Mario Bros som sagt. Och då är det ju sådana här bossarna där, du vet. Man ska hoppa dem alltid på huvudet.
Mm.
Och de flyger ju runt och de gör ju jättekonstiga saker. Och det accepterar man, det är absolut. Men kanske i en annan typ av spel, om man som ska vara mer verklighetstrogen, då hade jag nog inte accepterat det. Det är sant. Men jag tror det beror på genren helt klart då.
Ja, absolut. Det kanske finns. Men det här syftar kanske lite mer på de här mer verklighetsbaserade, lite mer moderna spelen, om man säger så.
Mm.
Det är kul att det finns en oskriven regel verkligen, som kan man tro då, mellan olika spelvärldar, att ja, det är vissa regler som är okej, men vissa andra regler som inte är okej på något sätt. Och det är inget konstigt att hitta en dräkt någonstans som på något sätt en rustning in i en djup grotta någonstans.
Nej, absolut inte.
Trots att men däremot skulle rustningen inte passa, så har det varit lite konstigt, kan man tycka.
Ja, tråkigt har man tyckt.
Ja, man hittade så här fyra rustning, så bara, nej fan, det var Excel. Eller var smål.
Så skramlar man runt där inne liksom, som en sköldpadda. Ja, det är klart.
Och om man dör så bara vaknar man upp bara fast en minut senare, så blörar man till så här. För övrigt någonting de driver med i Röjaralf lite grann, om man ser den filmen.
Jag har inte sett det. Alla pratar om Röjar. Är den bra, den här Röjaralf?
Ja, den är rolig. I början var det ganska mycket kopplingar till 80-tals arkadspel, får man väl säga. Och den är lite som Toy Story ungefär, fast med dataspelsgubbar. Så att de har en egen värld, och tv-spel är bara en slags skådespeleri för dem då. Så har de en riktig värld.
Jaha, så ja. De bor i sen, så de jobbar bara med tv-spel. Så.
Ja, när arkadhallen stänger så pratar de med varandra och så vidare. Jaha. Men alla de här tv-spelsfenomenen ändå finns kvar då.
Okej. Och begränsningen också då, eller? Så troll kan inte flyga i den världen heller?
Nej, lite så är det. Och det finns ju många sådana fenomen som man det ligger inte med. Man blir chockerad om man ska prata med någon i ett spel, så kan man ju hoppa runt och slå på han och allting, och han fortsätter prata med dig hur snällt som helst.
Jättesnällt, ja.
Det skulle man vilja se i verkligheten.
Fan vad roligt.
Man vill ju alltid göra det, man sitter och pratar med honom också, jag insett när man spelar spel. Det måste ju vara så här när man spelar spel, att man kan ju inte bara lyssna och se vad han säger. Man måste ju, har man ett svärd så måste man ju slå honom med den.
Precis. Men det har jag faktiskt läst lite om, just det var något spel där man fick en luftgevär eller någonting.
Ja.
Med sin karaktär. Och så stod några gubbar och tjötade på den där. Och då sa ju till och med spelutvecklarna, och här räknar vi med att alla som spelar det här spelet kommer att skjuta den här gubben. Så de har ju liksom programmerat sig för det liksom, för vad de tror kommer hända. Och då har de lagt in någon kommentar att sluta skjuta på mig ungefär. Så det var kul. Då visste ju hur alla tänkte på något sätt. Ja, det är härligt. Jag vill bara lägga till det med Super Mario Bros just. Det kan ju... man kan bli så förbannad på sådana här tv-spel. Man kan bli jättearg, men när man dör hela tiden, det tycker jag är fruktansvärt jobbigt.
Måste man börja från början?
Ja, och så jobbigt i början. Det är så lätt i början. Och så, det blir inte svårt förrän man kommer dit just man dog naturligtvis. Det är ju enerverande. Man har lust att kasta den här kontrollen i väggen. Har ni någon gång kastat en kontroll i väggen?
Jag har aldrig gjort det.
Nej, inte jag heller faktiskt. Jag slutade spela det på den tiden när de satt fast i en sladd nämligen.
8-bitars.
Det kan väl kasta dem i väggen också, eller?
Ja, stannar nog. Eller något fram.
Okej, då med korta sladdar.
Annars har jag säkert gjort det.
Ja, jag har gjort det någon gång, måste jag säga. Jag har gjort sönder en kontroll också på det sättet.
Mm.
Ja, det är kontrollen. En ren, ja, är dubbel.
Dubbel bemärkelse.
Mm.
Och sen finns ju också så här massa man förväntar sig ibland att det ska vara något konstigt med saker man hittar också i spel. Hittar man en flöjt exempelvis och den bara spelar musik, så blir man ju ganska så här, vad fan.
Ja. Mm. Skitflöjt, eller?
Ja, ah, det klingar. Så det är musik, den här flöjten. Man tar mig inte en annan warpzon. Eller man hittar en svamp och den går bara att äta upp och sen är det lite mättare bara.
Mm.
Så det är ganska kul ändå att det finns, att man har fått en värld och man kan få hända saker man på något sätt har, man förväntar sig saker, man lär sig att i spel så händer det här fenomenet när man trots man hade spelat spelet innan, så kan man förstå sig på fenomen, för att en spelvärld som är accepterad på något sätt, som ändå är universal.
Mm.
I många fall. Dvärgar är ett folk, det är inte en liten småväxt person, utan ett folkslag som går i grottor och med en yxa.
Mm.
Fast hade han haft pilbåge så hade det varit lite överdrivet, det vet vi att det kan han inte ha.
Nej.
Det går inte. Fundera lite på hur annorlunda livet hade haft tätt sig om man hade möjlighet att få extra liv.
Ja. Hade man varit lite tuffare då? Hade man hoppat lite mer bungyjump på?
Man fått lite mer chanser.
Ja, förhoppningsvis hade man varit
extra liv kvar. Och chans att hitta nya.
Ja, vad härligt det hade varit. Ja.
Fan, vad ska jag hitta extra liv ändå?
Mm.
Man bara, tjoho!
Fan, vad gött.
Springer runt på datorn och random hoppa. Jag ser om man slår i huvudet i något extra liv.
Eller till och med på en sån här stjärna som bara springer runt och alla bara...
alla bara knockas, bara röd. Gäst måste ha i så här lång kö på affären så här bara... Ding, ding, ding. Eller så käkar man en svamp precis innan och bara kliver över alla i kö.
En liten warp zone som man kommer... Fan, jag är 80 år jag plötsligt. Ah, fan!
Flöjten åldrades lika snabbt och så försvinner. Ah.
Men på något sätt det var kul att ha haft en boss ändå, att man kunde på något sätt
hoppa på huvudet.
Hoppa på huvudet, så fick man en snygga tjej. Prinsessan.
Tre gånger måste man alltid hoppa på huvudet också.
Ja.
Magiska trean.
Ja, det är kul att alla de här bossarna, de har ju alltid en akilleshäl. Det är ganska kul ändå.
Ja.
Och oftast är det väldigt så här om man inte tål någonting, så är den alltid placerad ut. Har den alltid lyckats placera den här exakt utanför också?
Alltid längst ut, ja. Är inte det här som i den här filmen World of Wars eller någonting med Tom Cruise? De tål väl inte vatten de utomjordingarna? Det är ju en jävla blunder att åka
ja, jo.
Ut, tycker man ju.
Är det vatten de inte tål? I originalet vet jag, det är ju... luften de inte tål, även om de tar ett antal bakterier i luften som tar koll på dem.
Jaha, okej. Okay.
Jag tror att det är så även i filmen.
Jaha, okej. Okay, jag tror det var vatten. Ja, men det, ändå, om de nu har lyckats bygga rymdskepp och sånt för att ta sig hit, så är det ju rätt ologiskt att de... Då borde de ha kunnat ha något mätinstrument. Mm. Som i Star Trek, de bara scannar av jorden. Ja, fan, det finns en baskeluska vi inte tål.
Ja, men så är det. Hade vi åkt till Mars så kollar vi upp det nu innan. Att går det andra så här eller inte?
Ja, exakt.
Vi anar ju.
Vi går bara dit. Och skicka alla vi har bara. Ja, åk dit.
Ja, exakt. Eller bara befolkningen då ut. Nej, vi hade ju skickat en sån först på något sätt och kollat läget lite och räknat lite. Ja. Sen vet vi inte riktigt hur de gjorde det. Kanske hade gjort det förarbete också, men de var inte så duktiga, de här professorerna.
De fick kicken. Förmodligen. Eller så satt de kvar och götta sig på hemplaneten med alla UFO-brudar.
Ja, exakt. Alla grabbar, åk ni först och stannar vi kvar.
Kom, vi kommer sen. Det är lugnt, fixa det.
Alla med ett.
Ja, det
var ju en sak, grabbar. Men ändå har det på luren.
Ja, absolut.
det här med tjänstesektorn handlar ju ganska mycket om idag, relationer.
Mm.
Hur den nya marknadsföringen och det sättet man närmar sig sina kunder på ett lönsamt sätt. Och där är ju det personliga bemötandet en central del. Och det har jag klurat lite på sen förra veckan. För jag, första gången jag tänkte på det när jag gick in på gymmet för någon vecka sedan. När man receptioner då får ett väldigt personligt bemötande och de ställer väldigt personliga frågor som man inte är så bekväm och van vid från andra sammanhang i tjänstesektorn.
Mm. Så, vilka frågor?
Ja, det är frågan lite hur man mår och om man har varit på jobbet och vad man ska träna och vad man gör och hur man mår. Det är diverse frågor som man egentligen inte får från många andra sammanhang.
Kan det vara jobbigt att få sådana frågor kan jag tycka ibland av personer man inte känner?
Jo.
Telefonförsäljare kan ju ha en tendens att ställa sådana ibland med.
Ja, oh, fy fan.
Om vi blir vänner.
De yrkeskategorierna jag kom fram till i första hand är typ på gym och frisörer man får en väldigt personlig relation till.
Mm. Men de vi det måste ju vara det som är grejen. Så är det ju. Vänner vill man ju på något sätt inte säga nej till. Det är ju därför sådana här Tupperware party och allting sånt måste funka bra också.
Vad fan är det?
Som man träffas och säljer matlådor till varandra.
Ja, ah, det är sånt. Ja,
okay. Sexleksaker eller vad det kan vara. Mm-hmm.
Att man ska känna sig välkommen och lite speciell sådär, men det passar ju egentligen inte alla människor.
Nej.
Man kan ju beroende på vilken integritet man har.
Ja, när jag klipper mig så vill jag oftast inte prata exempelvis. Då vill jag vill inte vara osocial, men det är ju trevligt att sitta och läsa bara för en lugn stunden sitta kall och prata med någon frisör.
Ja, exakt. Jag håller med. Jag slutar gå hos en frisör för hon tjötar så mycket och frågar så mycket hela tiden. Så jag bara, fan, jag orkar inte gå dit.
Så det kan vara mycket av det goda kan jag tycka.
Ja, exakt. Jag orkar inte med det.
Det är absolut positivt att ha ambitioner, men det är nog ganska viktigt att man känner av lite vad hur kunden reagerar så att säga.
Ja.
På första frågorna, om man bemöter dem eller man bara liksom svarar kort ja och nej. Och så. Jag kan också känna mig rätt obekväm med sådana som bara fortsätter. Liksom.
Men fortsätter hon då nu eller?
Nej, det är det sammanhanget. Men i andra sammanhang. Exempelvis en snabbköpskassörska som är i stort sett känd här i hela stan, tror jag.
Mm.
Som under ett normal torsdagshandling kan avhandla hela ens personliga liv i stort sett.
Vet du vad din dotter heter?
Har man inte den där skillsen att känna av en människa när enough is enough?
Är det på ICA Maxi vi pratar om? Eller?
Ja, precis. Och det är inte din kusin?
Inte min kusin Bea.
Nej. Dyker upp dem gärna emellan dem.
Fan, jag lämnar blod idag. Och då hade jag också en sån pratglad tant som tog hand om mig. Men jag tror hon fattade ändå att jag inte orkar prata så mycket. Så det var gött att hon... Hon började göra annat istället.
Okej.
Och där, frågan jag hade där egentligen var ju hur... Bemöter ni en sån situation när det kommit en helt främmande person som ställer personliga frågor? Ställer man bara, svarar bara ja och nej eller ställer ni emot kontrafrågor?
Jag vet ju på något sätt att det är ett försäljningsknep på något sätt de vill lära känna en. Och därav att jag blir väldigt skeptisk. Jag tror inte att de här personerna vill lära känna mig egentligen. Det gör att jag får lite taggarna utåt när folk på direkten om man säger så. Och det är ju likadant med en telefonförsäljare börjar säga hur läget är efter en dag eller då lägger jag bara på.
Ja, men sen personliga namn, då ska man dra något sig.
Mm, absolut. Och när folk vet oroväckande mycket om men också, håller med om det kan vara lite sådär.
Har de passerat integritetszonen med råge?
Ja, faktiskt. Men fan, jag har egentligen två exempel som talar kanske emot varandra här. Det här med personliga namn i alla fall. Jag åkte taxi förra veckan tror jag. Och då började han prata om att han har varit bagare och sånt. Han var väldigt pratglad. Jag åkte taxi med två olika taxis den dagen och båda var väldigt, väldigt pratglada. Jag tänkte, fan, orka fan inte prata. Jag vill bara sitta här och kolla mejlen och sånt istället. Men det första var i alla fall, eller jag blev nästan tvingad att prata med båda. Men han kallade mig vid namn och jag tyckte faktiskt att det var rätt trevligt att han gjorde det.
Jag har faktiskt ganska nära kommit ganska prata väldigt mycket med just min taxichaufför också, kan man säga. Som jag åker ju i stort sett varje gång med samma taxichaufför. Det är en från Finspångs taxi som är här i norr Linköping. Men jag har en teori om det, Martin, varför det funkar bättre. Det är eller, ganska övertygad om. För taxichaufförerna jag pratar med, de gör ju inte det för att det står i deras manual på något sätt att de måste prata med. Jag tror inte att de gör det. Däremot tror jag ju att det står i den här som håller i gymmet eller i telefonförsäljning. Det står ju i deras manual på något sätt. Ja, tryck, lär känna personen och säger så här. Men en taxichaufför pratar med en så är ju för att han är öppet social på något sätt och är en trevlig kille.
Det kan vara så, ja.
Och han vill göra det bästa av dagen på något sätt. Men det tror jag inte om faktiskt alltid om de andra.
Ja, det vet man ju själv. Jag har ju ganska goda erfarenheter av taxibranschen. Jag har ju kört taxi tre, fyra tillfällen. Det vet man ju själv. Ibland kommer in och så sitter de helt knäpptystade. Man känner ganska snabbt stämningen där. Man ställer några frågor lite kort sådär, hur läget är och var de har varit. Typ, hur mycket folk ute ikväll och sådär. Får man ganska snabbt en uppfattning om den här personen vill sitta själv och filosofera eller om man vill liksom, lite beroende på hur första svaret blir så att säga.
Man lär sig läsa av folk då, man säger det. Nej, jag vill inte prata med.
Man ska behöva lite undertexter i det här läget då.
Ja, exakt. Men är inte taxichaufförer och busschaufförer generellt väldigt sociala personer?
Jo. En busschaufför är ju en man med glatt humör.
Ja.
Han ser ingen busschaufför.
Ja, min morsa var ju busschaufför. Men... En dam med glatt humör då.
Jag har ofta busschaufförer, de har ju fått en sån här högtalare också så de kan prata, en mikrofon de kan prata i. Och i våran buss, vet du, de överdriver de här mikrofonerna alldeles för mycket, kan jag säga. De berättar alldeles för mycket. Oftast kör ju den här bussen som jag åker med, den är en sån expressbuss som går klockan 6:30 mellan Linköping och Finspång. Då vill 95% av de som sitter på bussen sova. Men
inte busschaufför.
Tack och lov, exakt. Han vill hålla sig vaken. Så han passar på att prata i den här mikrofonen ganska mycket och berättar om allt möjligt glatt och kul och tar på sig säkerhetsbälten och det här är en bra dag. Och han vill ju det för att vara trevligt klart med, men ja, folk vill ju oftast. Håll käften, jag vill sova.
Jag har fått guidat hur det finns på varje dag. Ja, det är ju risken att folk får storhetsvansinne.
Men de är ju lite dåliga på att läsa av folk då, vad vi syftar på innan här. Folk som är trötta på morgonen i en mörk kallbuss, de är inte så sociala generellt.
Fan, det är svårt det där. Jag tänkte lite på det här med just det här sociala som är med kunder och kanske också leverantörer. Jag pratade med en som får hjälpa oss med våran hemsida i veckan här. Och så sa jag, för jag satt så här gött på min stol. Och så hade jag min tröja hade liksom åkt upp på ryggstödet. Så jag satt med, alltså magen blottades. Och så kom det in igen på kontoret och så att han tittade på min mage. Så sa jag rätt ut i telefonen när jag satt och pratade med den här killen. Att, oh jävlar, nu har jag Britney Spears t-shirt på mig, sa jag. Så tyckte han var så kul och började garva. Men det var ju liksom... Ja. Vi klipper bort det.
Det finns en ganska rolig...
Ja, det var öppenhet jag var ute efter där. Att man kan vara öppen. Alltså bara om man är lite... Ja, jag var med själv helt och hållet där ju. Och jag pratade med honom. Och det blev rätt kul, hela situationen.
En liten annan koppling. Fredrik och Filip gör en ganska rolig grej ibland faktiskt. De säger så här. Det här kommer ni säkert klippa bort. Men, och så ska man göra så ska de säga något roligt. Och så klipper de verkligen bort i det här läget. Det blir ganska kul faktiskt. Vi får göra en sån där i det här fallet.
Ja, en god idé.
God idé.
Jag hinner inte säga det.
Det här kommer säkert klippa bort, men nu ska jag berätta något roligt.
Men det är ju skitirriterande när de gör så. Det är ju samma för allting. Alltså om man säger så här, men nej, det här får vi nog ta bort. Men säger de det så vet man att det kommer med nästan. Om det inte vore nu för det exemplet du drog.
Ja, just för det är ju som... Som just på något sätt... Det är just därför alla förväntar sig att även om man säger så så kommer inte köra bort. Så det är lite roligt. Man.
Exakt. Nej, det är svårt det där.
Vad kommer jag nu då? Hur ska jag göra nästa gång jag besöker mitt gym?
Ja,
vad
händer om du inte är socialt tillbaka då? Känner du att du blir lidande på något sätt?
Man ser på dem med regel står med påklistrat leende och frågar liksom, hur läget, hur dagen varit. Första gången sa jag bara, oh, det är bra, tack. Och så gick jag bara in. Liksom. Då kände jag, vad trevlig nu, tänkte jag på när jag gick hela vägen till åklädesrummet. Och andra gången så svarade jag, oh, tack, det är bra, hur är det själv? Och kände direkt hur krystat du lever. För jag vet ointresserad hur den vederbörande mår. Och den är helt ointresserad av hur jag mår.
Ja, varför ställa frågan då?
En loose situation.
Det finns ju ett avsnitt i Seinfeld som tar upp detta lite grann. Där han är Seinfeld själv då på något sätt. Han har ju en frisör som klipper honom väldigt dåligt. Men han är ju väldigt god vän med den här frisören. Och det är ju så klart att är man god vän och klipper varje gång där så vill man ju inte på något sätt göra den här vännen besviken och gå till en annan frisör. Som då Seinfeld tvingas göra i det här fallet och möter den här frisören och blir kalabalik.
Det är intressant. Exakt när ni ska vara i en icke-kommersiell radiokanal i veckan. När de diskuterar just det med frisörsalonger och huruvida frisören tar illa vid sig om man byter frisör efter många år. Framförallt de kvinnliga besökarna hade väldigt svårt att liksom lämna sin frisör som har haft i alla år.
Till och med de klipper dåligt då i det här fallet.
Framförallt på mindre ort tänkte de att det var extra stor bekymmer för de springer med på varandra på stan. Sådär.
Har du lite otrogenhet nästan?
Ja, lite så. Det är något speciellt med just det yrket. Frisörsalongen är väl specifik.
Det är väl just det handlar om. Det är väl därför de är trevliga mot dig.
Ja.
Att de ska skapa den relationen så att du har väldigt svårt. Du är ju dens levebröd, även den som står i kassan här på gymmet.
Men går man till en annan konsum istället för Ica, då blir man någon sur då?
Nej, det är ju tveksamt.
Eller man går till Burger King eller McDonalds. Det är svårt på något sätt att undra vad nivån går där på något sätt. Men är det bara en person mot en person då som gör att det blir... Ja.
Ja.
Det blir så enormt nära man kommer. Det är ju en förtroendegrej också. Så bara kan tänka man går som frisör många gånger som man offrar sig till hela sin aura till.
Men jag känner igen det, men det var på jobbet. Det hände en gång för flera år sedan var det. Och då var det en kille som frågade mig att jag hade precis fått barn. Och så frågade han hur känns det ungefär då? Vad heter din dotter eller någonting, sa han. Ja, det var någon sån här fråga typ som att vad din dotter heter. Nej, vad blev det, tror jag det var. Blev det en tjej eller en kille, tror jag det var. Och så svarade jag då. Och sen nästa dag så kom exakt samma fråga. Och jag tror inte jag pratat med den här killen sen dess. Jag tänkte, vad fan frågar man för? Varför frågar det för, tänkte jag. Om du inte är intresserad av svaret. Jag tänkte, det blir helt meningslöst ju. Så då blev det istället så jag slog back ut och bara vill inte prata med människan längre. Om man inte måste då i sitt yrke naturligtvis.
Och man kan ju ha sådana på jobbet som man hejar på. Det tycker jag är ganska svårt för jag är ju på en liten större arbetsplats. Och en svår del av sociala spelet där kan jag tycka att man träffar ju väldigt mycket folk. Och frågan, när ska man heja på folk?
Ja.
Kommer man in på morgonen så hejar man ju lite mer på något sätt. Fast man hejar ju inte på alla, man hejar ju på närmaste kollegorna, är ju inget tveksamma, då säger man hej och så. Och sen även då man kanske träffar någon gång i vecka, varje vecka i alla fall. Men sen är det om man träffat något möte då och då, bara sådär. Ska man heja på dem också?
Precis.
och sen ska man heja på dem när man ser dem senare under dagen också, eller bara på morgonen när man ska heja. Eller ska man heja mitt på dagen också.
Så får man säga hej också.
Och så säger man hej till någon så man känner sig att det är lite samma person, måste då blir man lite tvingad att säga hej till den personen nästa gång man ser den också.
Mm. Så man kan bygga upp ett väldigt mycket hejande om man gör det.
Vad sa du?
Man kan bygga upp för mycket hejande.
Ja, jag kände att jag gjorde det med en kollega faktiskt. Det blev att vi umgicks två möten och så började vi heja tack vare det. Men sen blev det lite så här, vi blev bara hejkompisar med varandra på jobbet. Och han visste inte ens vad jag hette och så vidare. Men jag blev bara den här han hejade på.
Ja, exakt. Och så en vacker dag så står ni där i matkön jämt varandra, så måste ni snacka med varandra.
Ja.
För att ni just hejar på varandra. Det är ju skitjobbigt.
Så vi glömde bort vad vi fan, vem vi var till och med.
Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Hur läget?
Kan det inte vara så att man bygger upp olika nivåer på det där med arbetsrelationen? Det första steget är att man säger hej. Det är ju ganska naturligt att man gör till samtliga i stort sett som man möter.
Ja.
Sen är ju steget ganska långt till man frågar liksom hur står det till eller hur läget.
Ja, man börjar kallprata lite med
kollegor varje dag.
Ja.
Och får ett standard ja. Förhoppningsvis, det är ju stora risken att vi får ett negativt svar. De bestående med någon total främling och får höra.
När man bara ville snabbt story. Vidare, ja. Men ändå var trevlig. Man ville passa på att vara trevlig, men ändå.
Det blev djupt, typ. Jag var med om flera gånger faktiskt, att man har räknat med något, bara man säger någonting sådär slentrian på något sätt, och så det har blivit någon flickvän som har gjort slut eller någonting, och så, okej. Okay.
Oh nej! Det var tragiskt.
Ja, möten nu
som man bara ställa privata frågor till varandra.
Måste vidare.
Typ hur med familjen eller vad ska du
sånt man faktiskt kan tänka på om man måste vänta på bussen. De blir man ju lite sådär. För övrigt om man åker buss med överhuvudtaget faktiskt. Man åker buss med dem varje dag och så vet ingenting annat med dem.
Vet på att man åker buss?
Ja, och det roliga är att man ser inte, där ser jag inte jag hej i bussen. Däremot träffa exakt samma personer i ett helt annat sammanhang. Om man träffar dem i Borås eller någonting, eller någon helt annan stad, eller på ICA, då blir det lite mer så här, då känner man igen varandra och blir lite hej på något sätt. Men på bussen varje dag, då blir inga hej. Men där om man träffar dem. Ja, det var kul att gå ut och krama alla bussen morgonen. Det har varit spännande.
Jag körde det ett tag, jag gick inte och skakade tass med alla.
Skakade tass med alla?
Jag gick inte och skaka tass med alla på morgonen när jag kom till jobbet.
Okej.
Okay. Ja. Jag tyckte det var lite kul att göra det. Och folk blev väldigt glada utav det, faktiskt.
Lite paffa kanske?
Ja, jag tror
att du hade en tass i första läget.
Ja, exakt. Det är ju skitspännande.
Ja.
Det är en historia i sig.
Men oavsett vad man egentligen gör, tar man någonting till nästa nivå, då förväntas man göra det gång efter gång, dag efter dag på något sätt.
Ja, exakt.
Blir folk trött eller lite ledsna då om du inte kommer då och inte kommer att kaka tass med dem?
Ja, kanske. Jag vet inte.
Har du sett på något sätt?
Ja, det kanske jag har gjort. Men nu har jag slutat med det. Men, ja.
Är det svårt att ta upp det till en ny nivå på något sätt om man börjar skaka tass? Vad blir det då nästa dag? Man ska ta det till level 2 på något sätt.
Ja, så är det ju. Men det fick jag med mig från Tyskland. Det där med skaka tass. För det var en kille som jag tyckte var väldigt trevlig. Han kom alltid in och skakade tass med allihopa.
Ja.
Vi satt i ett landskap och så han gick runt och skakade tass med alla. Sen gick han till den personen han ville prata med.
Ja. Men jag tror att europeer är nog duktiga på det här överhuvudtaget. I Frankrike så kommer runt och ger en sån här kinpust på varje kollega på morgonen. Det skulle ju varit lite roligt om man gjorde det på morgonen.
Och så kör den här finten ut och stänger fram munnen istället.
Ja, låtsas en kinpust bara. Det kanske är något för morgondagen på jobbet.
Fint alla med kindpuss. Sen hoppade bossen 3 gånger på huvudet.
Så blir jag boss istället. Och prinsessa.
Men vadå säger du?
Jag ska fråga chefen, vad är din akilles här? Hur dör jag dig?
Jo.
Måste jag hoppa dig på huvudet eller har du något hemligt vapen så ligger någonstans? Eller?
Det är den där bull's eye som är precis här på pungkulan.
Ja. Ja, det är roligt. Bossar har alltid ganska tydligt ändå. Här är min akilles här.
Exakt. Här ska du göra mig illa, då dör jag. De är jättegråa och stora. Så de har en jätteröd hjärta som är utanpå kroppen, som du säger. Jag skulle skjuta pilen.
Nej, så har inte mina bossar på jobbet tyvärr. Sådana tydliga.
Tyvärr.
Och jag hade med dina kindpussar, hittade
mm.
Såg ni senaste avsnittet av Mästerkocken?
Nej, tyvärr.
Den gamle Leif Mannerström går prov på en riktig manskram deluxe.
Okej, med Moberg eller?
Vad sa du?
Med Moberg.
Nej, det var någon deltagare som åkte ut. Som fick den obligatoriska manskramen med tre ordentliga ruggdunk. Blicken rakt ut i det tomma intet. Toppat med en lätt lavett på kinden. Det var liksom ytterligare dimension på manskramen. Jag har aldrig sett förut, men det var kul att se.
Manskram, det är ju ett fenomen. Det måste ju vara svensk fenomen i alla fall.
Måste man på något sätt, verkligheten gick upp för att här står jag kramar en främmande kar. Där står en tre rejäla dunk och en lavett. Och dramat sig.
Ja, så vet man var han står.
Turen var att han inte vände på siffrorna och gav honom en ryggdunk och tre lavetter liksom.
Snyggare.
Få forehand och en backhand.
På tal om förra avsnitt förresten, är någon som vet, har du lyssnat på Alex och Sigge nu då, har de pratat om oss?
Nej, jag hörde ingenting om det.
Okej.
Tyvärr, jag får lägga upp den här då. Och så får vi se, så skickar vi ett nytt mail till dem.
De får ett nytt försök, en ny chans.
Mm. Så får jag säga, nu får ni lyssna, får jag säga. Mm. Men vi får ju säga något spontant bra då, om deras podcast.
Ja, det är en bra podcast.
Den ger mitt liv mening.
Ja, vilken då menar du?
Vår podcast.
Ja. Deras podd.
Rövare i eten. Jag har ju lovat faktoider en gång också i tiden.
Ja, hur gick det med dem?
De kommer nu, tänkte jag.
Okej.
Som en liten avslutning på dagens sändning.
Ja, laga.
En riktig knorr.
En riktig knorr. Och faktoider då, det är alltså osanna sanningar. Mm-hmm. Saker som vi tror är sant, men som inte är sant helt enkelt.
Ja.
Och exempelvis så trodde så finns inte kräkmedel i Systembolagets varor. Exempelvis det är ju att det finns kräkmedel i spritbolaget i Systembolagets varor, det är en faktoid exempelvis.
Okej.
Jaha.
Och jag tänkte bara rabbla lite sådana, så får ni väl stanna upp då om det är någonting som ni vill diskutera vidare. Bermuda-triangeln är särskilt olycksdrabbad, en faktoid.
Jag har sett på någon dokumentär om att det har varit plan som har försvunnit där.
Mm.
Är det sanning eller bullshit?
Sanning eller bullshit. Det låter som bullshit då, enligt den här, det jag läser, den här sidan jag läser på nu i alla fall. Ja. Om faktoider. Humlor kan enligt fysikens lagar inte flyga.
Det är alltså en faktoid?
Ja.
Ja, okay.
Sanning.
På medeltiden trodde alla att jorden var platt. Sverige har flest självmord per capita i världen.
Ja, det har hört.
Det trodde man faktiskt var stämde. Eskimoer har fler ord på snö än svenska.
Hur många ord har vi för snö då?
Ja, vi har ganska många ändå, har jag tänkt på det. Jag har faktiskt tänkt på det. Vi har ju rimfrost, kan man säga, en slags snö.
Mm.
Och sen har vi lite, så kan man böja snö. Man kan ha lite mjuksnö och hårdsnö. Det finns ju så här snöbollsnö, får man säga.
Ja, det kan man säga. Kramsnö.
Kramsnö kan man säga. Lite mjukare.
Snö är inte in på detta nu.
Det finns gul snö.
Nej. Jag köpte en t-shirt en gång på JC. Och så stod det... Jag tyckte det var så häftigt. För det stod SK8. Så läste jag det som skotta. För att det var ju skate, som man menar naturligtvis. Men... jag läste det som skotta.
Ja.
Det blir väl en sån som du som får på råd, du kan vända upp och ner på.
Vad hette den nu igen, kommer ni ihåg?
Det var inte Palladrom, kommer jag ihåg i alla fall.
Nej, det hette något annat, det kommer fan
inte. Aninom.
Nej.
Nej, det var något på A.
Fan hette det. Jag måste googla snabbt. Så vi... påminna lyssnarna vad
heter. Kolla avsnitt 3 annars.
Ja, det är avsnitt 3, ja, precis.
Se avsnitt 3, referens där, lite snyggt.
Ja, det är snyggt. Ja, det är sånt som kommer gräma en hela natten här. Om vi ska avsluta det här då, så har jag en gåta till lyssnarna.
Mm.
Som, på tal om det här, som kommer gräma en hela natten.
Det och så kan, vänta lite, man kan ju faktiskt köra gåtan så kan man få låta tittarna fylla i på chatten inför nästa avsnitt. Skulle berätta svaret till nästa avsnitt.
Mm, absolut. Det kan man göra. Det är en bra idé.
Och vinnaren, vinnaren. En t-shirt som står SK8 på.
Han vinner en fanfar som de gör i Melodikrysset, tycker jag.
Ja, absolut. Men jo, då ska ni få en... Inte just ni, men lyssnarna ska få en ordföljd. Och det här är alltså begynnelsebokstäver. Och jag vill att ni ska komma på de näst två följande begynnelsebokstäverna. Och kan ni detta nu så får ni vara tysta. Jag ger er E-T-T-F-F. Och detta är begynnelsebokstäver i en oändlig serie. Vad är de två nästföljande begynnelsebokstäverna? E-T-T-F-F. Det är sånt man kommer på när man sover, har jag hört.
Jag kan det. Prövligt.
Mm, det är bra, men du får inte säga något. Du får säga svaret nästa vecka.
Mm.
Eller så får du vara snabb in på chatten där.
Får jag få in nu på en gång, innan jag lanserat avsnittet.
Jag har grejat lite med podcasten också. Och man kan numera prenumerera på den via diverse poddspelare.
Mm.
Så blir man automatiskt meddelad när det kommer nytt. Det är bra.
Mm.
Jag har använt till exempel Podkicker. Och då gör man bara en sökning på popodod.se, tror jag det.
Så. Får lägga in oss på iTunes också så folk kan
lära. Ja, jag vet. Jag ska fixa det här så snart jag hinner.
Ah, nice. Och så vill jag med på SAS också, flyget.
SAS, ja, wifi ombord.
Exakt.
Mm, det vore något det.
För jag inser att podcast funkar ganska bra på flyg också. Då har man inget bättre för sig än att lyssna på podcast.
Nej.
Ja, adjöken.
Adjöken.
Adjöken på er. Eller gökar.
Bangladoro här.
Härligt. Nu spelar han in här också. Fan vad gött. Underbart.
Tjuhuuu.